Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är en av de sakerna som jag uppskattar med ditt arbete att driva opinion, att till exempel miljonärskatten inte kommer att drabba miljonärer, eller varför får man inte avsättning till tjänstepension efter man är 65?
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 226 och det är ett samarbete med SPP där vi har fått förmånen att bjuda in Shuka Åhman som är där SPPs sparekonom. Och som jag upplever gör ett jättebra jobb i att vara i media och driva mycket så här frågor kring pension, kring till exempel när ISK-skatten var uppe för diskussion och liksom andra sådana här vardagsekonomi.
Ja, hon driver debatt.
Frågor. Nej, men som till exempel saker som jag inte visste att efter 65 så får man inte avsättning till sin tjänstepension.
Nej.
Och liksom massa sådana saker att till exempel, ja men 3-12-reglerna som alltid pratar om ändras, liksom, ja, de kommer inte drabba dem, miljonärskatten kommer inte drabba miljonärer.
Nej.
Liksom och sådant. Men jag tyckte liksom så här, det är roligt för på sistone så upplever jag att jag har fått väldigt mycket så här in my face, alltså så här, du vet, så här, kvinnligt och jämställt sparande.
Ja. både lite förra veckan.
Både privat och, ja, men, och sen i poddar.
Ja, men precis. Så. Men i förra veckan då med Elisabeth som är så här, jag brinner för kvinnlig sparande, fler kvinnor behöver spara. Sen pratade jag med en kompis som skulle liksom ta in kapital till en investerare. Han var så här, jag ska bara ta in kvinnor denna runda. Jag bara, varför det? För jag har typ 93% män. Och jag bara så här, men vad är grejen? Och så började jag nu titta, Avanza till exempel släppte en rapport här i liksom att den genomsnittliga kvinnan sparar 77% av vad männen sparar. Att när en kvinna liksom får en 500 000 mindre i pengar över en livstid till följd av varje barn.
Mm.
När jag gjorde research inför dagens avsnitt med Shukka då, så såg jag en intervju där hon var med Annika Strandhäll. Mm. Som satt i regeringen förut, som säger att liksom en genomsnittlig kvinna tjänar får 3,2 miljoner kronor mindre i pengar över en livstid.
Ja, och jag vet inte om jag, det är lite så sjukt faktiskt.
Ja, och jag vet inte om jag kommer bli kallad för pappafeminist nu här i och med att vi har två döttrar. Men jag inser liksom så här plötsligt att fan, detta är en viktig fråga.
Ja, så det är varannan person. Man kan ju undra så, jag är man, jag sitter här och lyssnar på detta, varför ska jag bry mig om kvinnligt sparande eller spargapet? Ja. Men det är ju för att du har säkert kvinnor i din omgivning som du bryr dig om och som kanske skulle ha nytta av den här informationen.
Jag tror i alla fall varje man har åtminstone en mamma.
Ja, exakt.
Ja. Ja. Så att dagens avsnitt kommer vara lite allmänt. Vi kommer breda ut över ganska många ämnen. Allt från liksom pensioner till jämlikhetsbarnande, till de här ISK, höjd ISK, skattdebatten etc. Men alltså, jag är ju så att inget avsnitt är ju fullkomligt utan lite nörderi.
Nej, det blir ordentligt med nörderi. Men ändå på en nivå som jag tyckte det var intressant.
Ja, men det är så här. När jag, liksom, jag visste att Shukka är mycket engagerad i pension, så jag var så här, jag måste läsa på lite om pension. Så jag var inne på Pensionsmyndighetens hemsida och så hittade jag en alltså den är från 2016, så att den är inte superny. Men en rapport som heter så här, Pensionsmyndighetens tumregler för pensionssparande.
Yeah.
Och det är jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var faktiskt tips från Monica som var med i ett avsnitt för någon vecka sedan. Där man kan till exempel jämföra så här, hur borde man ligga till i sitt pensionssparande jämfört med folk i ens egen ålder?
Mm.
Och då har de gjort något sånt här typfall och så räknar de på den här liksom genomsnittssvensken som är genomsnittligt gammal, tjänar genomsnittlig, har genomsnittlig löneförhöjning. Så det är sån supermedelsvensson. Och då kan man säga så här, ja men är du 40 år gammal, då ska du ha så många månadslöner i din inkomstpension, så många månadslöner i din PPM, så många månadslöner i din tjänstepension.
Mm.
Så om du också är en sån som jag som gillar att jämföra sig, så i beskrivningen så finns det då en länk till en forumtråd där vi då har sammanfattat detta och sen naturligtvis till rapporten.
Mm.
Och så är det sådana här, du vet, alltså någon har ju nördat totalt, du vet så här, om en 23-åring, för de räknar på att typsvensken börjar pensionsspara när den är 23, säger så här, om du sparar 2,7% av din lön så får du 10% mer i pension.
Ja, någon har nördat det.
Ja, så att jag tyckte det var jättekul.
Men det är väl, nivån blir högre på överallt om man nördar överallt.
Ja, men så är det.
Mm.
Så att jag hoppas att du kommer gilla det här avsnittet med SPP. Jag vet att vi fick in lite läsarfrågor också till Shukka, men flera var så här på personlig karaktär. Så SPP och Shukka har lovat att försöka svara i forumet på en del av de här frågorna som vi inte fick med i avsnittet. Så att gå gärna in också i länken, beskrivningen både på forumet och så tänker jag.
Så kommer man få svar.
Ja, men precis. Mm. Men snyggt. Men jag tänker att vi behöver väl inte prata så mycket mer, utan jättekul att vi fick ha med Shukka och här kommer hon. Jo, en grej till. Shukka kom ju ner till Malmö, så att vi passar på att göra ett bonusavsnitt också som publiceras i samband med detta, som handlar lite om barnsparande och lite. Vi pratar om hur vi sparade våra barn, hur vi själva gjorde när vi var små och sånt. Så det är lite ball. Så att du får lite bonus denna veckan också. Snyggt! Då, här kommer Shukka. Varmt välkommen Shuka Åman. Du är ju ekonom med lång bakgrund från bland annat SEB och Nordea där du jobbat med ekonomisk rådgivning. Idag arbetar du som sparekonom på pensionsbolaget SPP. Du har skrivit flera böcker om ekonomi, driver rätt mycket debatt i media om bland annat pensionsfrågor, jämlikt sparande och andra ekonomiska händelser som påverkar oss privatpersoner. Och jag har sett att nu på sistone så är det dessutom att du bloggar på shukaarman.femina.se där man kan följa dig lite på daglig basis. Så varmt välkommen!
Tack, kul att vara här!
Vill du lägga till någonting?
Nej, men jag tror att du täckte det ganska bra.
Ja, men vad kul. Men du, jag blev ju så här nyfiken så här när man har liksom läst om dig på nätet. Så här, att, jag tror att du skrev själv, tror jag det var på Femina. Då skrev jag så här att ja, men efter många år inom en mansdominerad finansbransch valde jag att skifta fokus från rådgivning till att kommunicera och arbeta som sparekonom. Det är inte så vanligt det där skiftet. Hur kommer det sig att du ville göra det?
Nej, men det där, när man läser upp det så låter det som ett väldigt medvetet skifte, och såklart att det inte alltid är så. Jag tror att det handlar om en längre tid av viljan att jag har alltid älskat det jag har arbetat med. Mm. Oavsett om liksom, till en början där jag hade ett bredare liksom, kundgrupp där man kunde både prata försäkringar, bolån och såklart jättemycket sparande och pensioner också. Men sen smalades det ju av till liksom, mer det som är kapitalförvaltning och mer rådgivning kring sparande och pensioner. Och gillade det, men kände också att det kanske inte är främst de här ganska förmögna personerna som sitter hos mig med både ganska bra kompetens men också rätt mycket kapital som faktiskt har det största behovet av den här kunskapen som vi har. Och de får liksom inte tillgång till den, så hur når vi ut till detta, till dem och den här gruppen människor, likväl såklart lite granna frustrationer kring när man sitter med ett par och där jag upplever att kvinnan kanske svarar att nej, men ekonomi och pengar är inte till för mig, eller jag vill inte ta det här beslutet kring vilken risknivå jag ska i mitt pensionssparande. Så det bidrog egentligen till att jag parallellt med mitt arbete började skriva en bok tillsammans med en advokat. Mm. Och sen började föredras av mer kommunicera. Så att liksom använda den här erfarenheten man har byggt upp snart över 16-17 år till att faktiskt nå ut till alla. Att någonstans göra det mer kommersiellt, sexigt, jag vet inte, mer lättillgängligt.
Med ekonomi helt enkelt, privatekonomi och hur man, vilka beslut man kan ta och...
Allt ifrån beslutstagandet, vilket jag tycker också är, nu pratar ju, om man tittar idag hos bankerna till exempel, så pratar ju var och varannan bank idag om beteendeekonomi och nudging. När jag liksom skrev min uppsats för många, många år sedan på Handel så skrev om finansiella kriser och till exempel flockbeteendet. Det var ju första gången man kom i kontakt med beteendeekonomi. Och under många, många år upplevde jag att det saknades i vår rådgivning, i vår kommunikation, i när vi pratar om risktagande. Men också generellt när det kommer, som du säger, till beslutstagande ekonomi. Vi saknade, eller jag saknade, psykologin bakom ekonomiska beslut.
Men är inte det liksom lite klassiskt? Jag kan tänka mig att det har förändrats mycket under de åren som du har jobbat. Men det är ju siffror. Ja. Så det är logiskt, absolut. Man ska inte blanda in känslor. Det har vi ju börjat göra nu och det är ju framgångsrikt. Ju. Ja. Därför det att vi tar ju alltid beslut med känslor.
Ja. Precis, och jag tycker det är lite, du nämnde Femina där, jag började ju skriva där... också, fortfarande är ju fokus att jag är ekonomibloggare hos dem och ska skriva kröniker och så. Och där är också tanken att liksom lite grann att ta bort den här edgen, att ekonomi och pengar är inte bara siffror och grafer, utan du kan faktiskt lära dig andra moment i detta som faktiskt är till lika stor hjälp i, oavsett om det är ditt vanliga beslutstagande när det kommer till konsumtion, men också faktiskt när det kommer till analys av vilka aktier du ska välja eller hur du agerar på aktiemarknaden, helt enkelt börspsykologin. Och sen föreläser jag ju en del kring det här med nudging och hur du applicerar det på i organisationer. Och liksom
kan man nudga sig själv?
Man kan mot faktiskt nudga sig själv. Vi har ju viljan och liksom det i oss, så att det är ju det här gapet mellan det som vi vill och att faktiskt aktivt göra det som vi behöver fylla igen.
Men jag tycker detta är så superspännande. Vi ska strax prata om pension.
Absolut.
Men jag tänker så här, vad är det vanligaste misstaget du upplever att människor gör? De liksom vanliga människor du träffar eller som du träffade under de här 15 åren som rådgivare.
Det är klart att det finns flera misstag de gör, men det som liksom någonstans berörde mig mest, det är risktagandet. Jag tycker fortfarande vi pratar extremt lite om risk.
Mm.
Och också hur vi skiftar i vad vi anser är risk och hur vi skiftar i vår risktolerans, lite beroende på väder och vind. Och såklart när jag säger väder och vind så menar jag hur börsen går och hur rubriksättningen är i liksom den situationen och det läget. För det är ganska avgörande, framförallt när vi pratar pensionssparande.
Mm.
Men att man tar för lite risk eller för hög risk.
Till exempel när det kommer till pensionssparande och för hög risk i det kortsiktiga.
Så man hittar liksom inte den här medel, vad ska man säga?
Eller välja medel för att alla andra gör. Så att där är liksom problematiskt det här med att vi har svårt att välja vår risktolerans och
men hur tänker du kring det? Mm. För jag tycker det där, jag tycker själv att risk är, precis som du säger, det mest underskattade ämnet inom finans. Mm. Och jag tror att det handlar för att det är så himla komplicerat. För att risk, liksom så här, man pratar ofta om risk som antingen som standardavvikelse eller volatilitet.
Mm.
Sen kommer man ju den här med KID-skalan 1-7. Och sen är ju den baserad på liksom de senaste 3 årens historik, vilket gör den helt sned. Alltså,
det är också svårt att fatta om man inte är insatt riktigt i
ja, precis. Ska du välja risk 2/7 eller 3/7 och folk har ingen aning, knappt jag själv. Eller så ska man svara på så här frågor som till exempel finnas så här, börsen går upp så här, vad är sannolikheten för att, alltså du vet så här, man känner att jag missade mattelektionen i skolan. Mm. Hur tänker du kring risk, eller vad är din syn?
Nej, men jag håller med dig, underskattat. Man ska prata mer risk. Risk kan vara så otroligt olika. För det är också det här när vi pratar känslor, när vi pratar beteendeekonomi. Vad du anser, din upplevelse kring risk har jättemycket att göra med dina tidigare erfarenheter kring pengar och risk. Jag har suttit med äldre personer som vid ett tillfälle köpte en aktie, folkaktien, förlorade massor med pengar, aldrig mer vågade ta risk.
Mm.
Knappt i en räntefond. Liksom. Är det klokt? Är det liksom smart beslutstagande? Det är det ju inte. Men deras erfarenhet blev så starkt förknippat med någonting negativt. Och vi har ju latent den här förlustaversionen i oss. Alltså, vi vet ju också att tittar man inom beteendeekonomi så pratar man om att en förlust är dubbelt så smärtsam som en likvärdig vinst känns bra. Så att det vet ju vi med oss. Sen har vi nästa del, det är när jag har ett par inne hos mig där de är i princip lika gamla och där man ser att beroende på hur de valde, säkerligen, vissa av dem säkerligen medvetet, vissa lite mer slumpartat när de satt i en rådgivningssituation och båda har ett privat sparande, så ser man att mannen tog en högre risk, kvinnan säger en medelrisk eller en låg risk, så ser man avkastningsmässigt vad det kan göra, framförallt med långsiktigt sparande eller pensionskapital, där mannen sitter där med hur många 100 000 mer än kvinnan. Och där är det ju alltid svårt att avgöra vad det är en ren... Är det förknippat med att mannen kanske upplevde att han hade en större kunskap kring till exempel sin tjänstepension, alltså vad han fick av arbetsgivaren, som gjorde att han kunde ta också en större risk med sitt privata pensionssparande? Hade hans inkomst en del i detta att göra?
Mm,
har det med mäns högre tilltro till sin egna, liksom, ni vet, sådär,
förmåga? Övertro till sin egen.
Ja, men faktiskt. Är det att vi kvinnor är mer försiktiga? Jag vet inte. Alltså, det är de här delarna, och då kommer vi vidare till nästa viktiga del, vilket är det jag fortfarande tror på, även om jag inte sitter med det själv idag. Rådgivning. Idag är vi så enormt starkt ute efter att prissätta att man glömmer av en viktig parameter i detta. Att om du sitter och samtalar med en person en kvart, 20 minuter, en timme, ser helheten i deras ekonomi, det är klart att du har en större möjlighet att leda och hjälpa den här individen att välja rätt risknivå än om du sitter i dagens, fortfarande väldigt bra, det är inte det jag menar, men där du faktiskt sitter till exempel och ska börja månadsspara i en app, en sparapp eller en sparrobot, och där du väljer låg, medel eller hög risk. Sen svarar du även där på ett antal såklart frågor kring din privatekonomi totalt. Men det finns ju nyanser som en person kan möta upp en rådgivare som du kanske inte fullt ut kan göra i ett sånt sammanhang, när man börjar bolla kring vad är risk för dig och var är skillnaden. För det är också så här, vi är ju mentala fack, vi delar ju upp våra pengar i olika, vi värderar ju de olika. Vad långsiktigt är för mig kanske inte vad långsiktigt är för dig. Vad är långsiktiga pengar? Och när vi pratar långsiktigt sparande så tycker jag att man får nästan sätta pensionskapitalet som någonting helt annat, För där pratar vi både såklart avgiftsmässigt att du gör enorma summor, men också faktiskt att välja en låg eller medelrisk gör också jättemycket pengar över
tid. Jag tycker det är så diffust det här med risk faktiskt.
Det är diffust och det är därför vi behöver prata mer kring risk. För det är egentligen inte så diffust, för du kan mäta det i de här termerna.
Du kan mäta det, men det är också som du säger, vad har man för erfarenhet?
Nej.
Om man har en erfarenhet av att nej, men jag tog för hög risk vid tillfälle, så vill man ju balansera det sen. Och förhoppningsvis inte lägga ner sitt börshandlande för alltid.
Precis.
Men man vet ju inte vad som är hög risk för en själv. Kortsiktigt i alla fall, förrän man har varit med om att man har förlorat pengar. Det tycker du också.
Och då är du
också
inne på
Janvel,
en jätteintressant
eller?
Grej. Tänk senaste åren. Tänk den generationen som nu är vana vid den uppgång vi har haft på aktiemarknaden. Ja, men precis. Där du i princip, om du inte har liksom spekulerat utan faktiskt investerat, har haft en uppgång som du har haft.
Ja, och värsta kraschen var över på 3 veckor.
Och värsta kraschen var den värsta kraschen, men absolut den kortaste också.
Ja.
Så det är klart att du är inne på helt rätt linje där att... Det är klart att delvis så kommer det med erfarenhet. För det är också så här, vi pratar extremt mycket idag om att vi ska utbilda tidigare i skolan kring ekonomi. Det tror jag också på, jag förespråkar det också. Men så länge du inte provar dig fram, utsätts för risk, för prova din egen risktolerans, så vet du inte vad risk är. Du kan inte känna känslan. Du kan inte avgöra hur du reagerar när börsen faller med si och så många procent för femte dagen. Andra veckan, eller som nu när vi ser den här volatiliteten och rörligheten på marknaden som vi ser idag. Hur du kommer att reagera är väldigt svårt att veta i
då
förväg.
Då måste man vara okej med att det ingår i spelet. Att man förlorar pengar när man testar sig fram ju. Eller?
Att man tillfälligt kan mindre förlust. Det man inte får glömma av är ju också att när du sitter i rådgivning till exempel hos en bank eller ett försäkringsbolag, så har du ju oftast att du kan se liksom ditt worst case scenario, alltså att i samband med att, säg till exempel, du väljer en medelrisk, så visst din uppgång är si och så mycket, sannolikheten, men också nedsidan. Men frågan är hur många sitter aktivt, och nu har ju vi regelverksmässigt såklart att man har helt andra krav på sig när man sitter med rådgivning. Men det är också viktigt att man visar nedsidan likväl som vi pratar uppåtsidan. Men också att det här, jag kan ju ibland tycka så här, vi pratar alltid om att sitt stilla i båten, att det kan liksom låta lite tråkigt. Men faktum är att det är ju först då du vet vad din långsiktiga investering var värd och hur bra dina beslut var. Mind the gap, alltså hur hade din avkastning sett ut om du faktiskt bara hade låtit bli att agera i förhållande till att försöka tajma eller förändra? Så att där kommer också liksom det här beteendeekonomi och känslorna in igen. Men jag tycker återigen att vi får vara i jakten på både avkastning men också låga avgifter, och i att förenkla så tappar vi bort vissa parametrar som är viktiga att inte glömma av. Och det här är en del i det.
Nej, men jag håller med. Jag tycker ju så här, jag har också, precis som du, investerat väldigt länge, och min tydliga upplevelse är att folk har antingen för låg risk, alltså jag brukar tänka på min mamma som är så här, det är allt på sparkonto, eller så har folk för hög risk. Alltså då är det typ att allt är spekulationsaktier, krypto, eller liksom så att man är ofta i extremerna, och vi har ju många år försökt liksom folk, men du vet, hamna mer i mitten så att du kan unna dig liksom ta hög risk, spekulera. Men ha också pengar, som du brukar säga, så här, så att du kan sova gott om natten. För kan du inte sova på natten så är det för dyrt. Liksom.
Ja, men precis. Du betalar ju ett värde. Alltså du offrar ju någonting och liksom sådär. Sen är det också en viktig parameter i detta är ju också att min risktolerans kan ju ändra sig med tiden.
Och är inte samma som andras.
Och inte
man kan
samma
ju inte jämföra sig heller.
Och den var inte särskilt hög när jag var 20 och liksom jobba på telefonbank och tjäna hur mycket pengar som helst. För jag jobbar kvällar och nätter och hade i princip inga utgifter. Då kunde ju ta hur hög risk som helst. Delvis för att man inte var lika erfaren och kunskapsmässigt hade liksom förståelse för det. Delvis för att man inte var lika beroende av sina barn eller sina pengar. Idag har jag barn och familj.
Nej, vi kör. Det är vi brukar.
Jo, men det är klart man har en annan tillvaro.
Idag har jag liksom hus, bilar, barn, liksom helt annan form av ansvar och kunskap och erfarenhet, vilket gör att jag kanske inte med alla mina pengar är villig att ta samma typ av risk.
Vad köpte du när du var 20? Kommer du ihåg?
Ja, nej, jag köpte ju såklart, då jobbade jag på bank, det var ju väldigt mycket fonder. Men det var ju också på den tiden när hela, ni vet, alltså Östeuropa, Indien, hela den marknaden, tillväxtmarknaden kom till. Men den bästa affären jag gjorde då som ung var ju såklart Ericsson-affären som jag ändå gjorde rätt bra med pengar på. Slump, okunskap,
gjorde ni också.
Ja, ja, så det var så roligt, jag är född 81.
Ja, jag är född 80.
Så, ja, så att jag gick på gymnasiet och vi investerade vår klasskassa i Ericsson-optioner och Ericsson-aktier. Vi gjorde 4 gånger mellan tvåan och trean. Du vet, jag åkte på klassresa, ingen betalade någonting. Nej. Och jag var så här, kungen av aktier. Mm. Och sen fick jag så här brutalt uppvaknande 2000. Men du, ett sidospår.
Lite i bubblan.
Ett sidospår, någonting som jag har funderat på sistone. För jag tänker att vi som har varit i gamet länge är ju så här, nej men alltså den uppgången vi har haft de senaste åren är extrem. Det är inte normalt att en krasch är återhämtad på 3 månader eller över på 3 veckor. Det är inte det bästa att du ska snitta ner dig, nu har börsen kraschat 10-20%, nu ska du all in för den kommer att vända. Mm. Och då försöker jag ibland rädda människor. Alltså står du och påpekar för dem att du vet så här, detta är inte så smart. Men samtidigt så inser jag så här att när vi började spara, så du vet, man pratar alltid om den första miljonen. Vår första miljon var 1 miljon back. Liksom, vi gjorde nog varenda misstag i boken. Mm. Och då tänker jag så här, fast de misstagen gav oss erfarenheter som gör att vi har den liksom erfarenheten och det ekonomiska resultatet idag. Mm. Och då inser jag så här, nej men det är kanske så att man ska låta folk göra sina misstag och liksom bida sin tid och sen hjälpa dem när de har trillat av hästen.
Åh, nu får jag gåshud. Jag skulle aldrig min kontrollbehov och liksom rådgiva bakgrund. Vi skulle aldrig tillåta detta.
Nu kan man göra någon kombination liksom.
Nej men jag vet
inte. Nej men det är klart att
man vill ju kunna liksom leka lite och...
Ja men
liksom,
nu låter vi tjuka prata.
Nej, absolut. Nej men jag tror att du är inne på, jag skojar när säger så, men det är klart att du har rätt. Erfarenheten är ju det vi pratar om delvis när vi pratar om hur reagerar du faktiskt på aktiemarknaden när den är så som det ser ut idag. Hur förstår du att jag kanske kan tajma till viss grad men inte fullt ut så som många tror. Det är klart att det var ju det jag var inne på, att vi kan ju inte bara utbilda tidigare i skolan kring ekonomi och privatekonomi och sparande utan erfarenheten har liksom inte det värdet vi tror att det har. Så det är klart att om det inte är några tydliga liksom misstag eller man verkligen spekulerar så kan vi inte liksom, då måste man ju få ha den erfarenheten
för att förstå. Göra den.
Ja. Men vi brukar ju köra det här med att vi har liksom uppdelat ekonomin i 4 hinkar.
Ja.
Som buffert och lågriskhink och hög. Eller
mellan.
Och sen har vi högriskhinken och där kan man liksom få hålla på och leka lite och känna av hur
precis,
det var.
Men tricket är att vi begränsar det. Vi säger till folk att max 10% av ditt totala liksom bassparande kan du spekulera i. Mm. Nej, men jag tror,
och där kan man känna av då.
Ja. Och jag tror att det är precis så man ska göra. Mm. Det, jag tror att det är det man behöver, liksom, om du säger ja, men rädda folk eller inte. Då är det bättre att man lär ut just det här. Att det finns det här jättelångsiktiga, säger pensionssparandet. Mm. Det finns det här spekulativa som du kan lära dig, som du kan prova dig fram.
Som är lite kul,
som du
liksom
inte heller påverkas av. Alltså som, den, ja, som du kan bara blunda inför.
Ja. Nej, men jag tror precis, för jag tänkte att vi kanske ska prata eller komma in på det sen med barnsbarn. Men att man måste få lov att göra sina misstag. Och jag kan ju liksom ibland så här, jag får verkligen tänka på att sitta i händerna när man ser, du vet så här, liksom stor så här, kvällstidning och så här, ja men häng med vår resa till miljonen, och så är det så här, 22-åringar som ger tips och jag är så här, bara
på TikTok.
Ja, på TikTok eller finansinsta.
Men världen är just och så alltså, vi kan ju inte göra någonting
och det är roliga
TikTok,
precis. Och sen, men detta är ju roligt för det handlar aldrig om någon annan, det handlar ju bara om mig själv.
Yeah.
Så att, och du vet, och det värsta jag vet är att vi rekommenderar alltid indexfonder och brett sparande, liksom det är jättesvårt att tajma marknaden, jättesvårt att göra en bättre analys än andra. Och så får man så här, men Jan, du är en gubbe, du kan, hade du liksom vågat släppa sargen och indexfonder så hade du också kunnat investera i aktier.
Krypto.
Ja, precis.
Och så hade du också tjänat pengar.
Ja, och så är jag så bara, okej.
Okay. Men jag tror att det finns, jag måste bara säga, jag känner ju lite som du ibland, men så försöker jag att fokusera på liksom det vi fokuserar på, du vet, med tänka framåt, vilket är tänka hållbarhet, tänka hur väljer vi bolag, så är det liksom det institutionella liksom tänket. Jag tror att det finns en risk i att ta till den typen av liksom mentalitet där man köper de här börsraketerna, där man har en stor del av sitt sparande i krypto, där man återigen, vi får inte glömma av att marknaden har varit som den har varit senaste tiden. Men de kan säkerligen också göra pengar i sån portfölj. Men jag känner att om jag ska göra min portfölj, jag är liksom av mer av den traditionella världen. Och jag tror nödvändigtvis inte heller, du nämnde någonting om att när aktiemarknaden har tappat så går man in och köper aktier då för att i dippen. Det gör jag också, men jag köper ju inte hela marknaden. Jag tittar på vilka sektorer eller vilka specifika bolag jag tror kan eventuellt ha en uppgång inom kort eller en längre tid igen. Ja. Och det är liksom, det
men
ena
det kan man
måste
ju aldrig
inte
veta
vara,
vilka de är egentligen.
Ja, men du kan ju ändå... Jo.
Nej.
Nej, men jag menar inte. Jag kan ju ändå ha... jag kan ju fortfarande ha gjort så pass mycket analys kring ett bolag och ha så pass mycket förväntansbild om en framtida avkastning i ett bolag. Sen kanske det inte att jag går in med ett stort kapital och köper det bolaget som jag aldrig ändå hade tänkt köpa bara för att börsen har tappat. Men om jag ändå tror på bolagets avkastning så kanske jag passar på om jag har pengar stående på ett konto till exempel. Men nej, jag tror inte heller att man kan tajma på det sättet. Om man inte är, det får vi inte heller glömma av, att det finns ju en liga som är traders. Och när du är det här kortsiktiga, vilket jag aldrig knappt får vara, för antingen har jag jobbat på bank och nu jobbar jag ju, i min roll måste man ju behålla sitt innehav. Jag tror absolut att det finns de som kan daytrada och göra liksom affärer på de här rörelserna.
De är ju ganska få som lyckas med det, och de är inte så många, alltså vad heter det, långvariga.
Nej, och då måste det ett stort kapital framförallt, för att det är ju med de här små marginalerna i så fall utan för stora risker som du vill göra de pengarna. Och jag tror att du och jag har pratat om det vid något tillfälle, att det är klart att det är skillnad om du har 10 000 eller om du har massa miljoner att göra stora pengar på de här små marginalerna.
Alltså min upplevelse är ju från finansbranschen att ofta de som är stora institutioner som jobbar, tjänar pengar på trading, är ju att de gör ju det, alltså, ofta tjänar de pengar på andra sätt än man tror.
Och oftast kanske man har en annan typ av portfölj, alltså om man har fastigheter, man har ränte.
Exakt. Men jag tänker att vi ska hoppa in i pension.
Ja.
Och det är alltså det roliga, jag kom i kontakt med pension för typ, det var 10-15 år sedan. Och då var det genom en tweet som är en som heter Per Penning, tror jag att han heter på.
Kanske då du började intressera dig.
Nej, men det var, jag fick som chock. Alltså du vet, ibland behöver man så här för ett uppvaknande. Och då skrev han så här, ja, de flesta av oss kommer drabbas av 40-40-40-blåsningen. Och jag var så här, jag vet inte vad det är. Mm. Och så skrev han så i kommentar, jo, ja, de flesta av oss jobbar 40 timmar i veckan i 40 år för att sen leva på 40% av lönen. Och min reaktion blev så bara, nej, liksom, det låter ju
skittråkigt.
Det låter skitjobbigt. Och sen så läste jag där, 2014 kom ju socialförvaltningens så här utredning, så vi måste jobba längre. Så att min upplevelse är att det är ju många som genuint känner en oro för sin pension. Vad tänker du liksom kring det? För ni är ändå ett pensionsbolag, tänker jag.
Ja, och... jag tycker pensioner är superintressanta. Jag tycker pensioner är superkomplex till viss mån, men ändå väldigt enkelt. Och jag upplever att vi behöver prata mer kring pensioner. För precis så som du säger, jag tror att majoriteten av de man möter har någon form av oro kring sin pension. Anledningen till det är ju att många gånger när vi sitter och pratar pensioner så är det prognoser vi tittar på. Det är väldigt svårt. Det är så långt in i framtiden, återigen för att prata om det här med beteendeekonomi. Det är så extremt svårt för oss att både prioritera och föreställa oss så långt framåt. Men det handlar ju också om det här. Vad är sanningen? Hur ser pensionssystemet ut? Hur kommer vi få det den dagen vi blir pensionärer? Och hur vill jag leva den dagen jag går i pension? Mm. Det är så många ifs and buts. Samtidigt som vi liksom hela tiden matas på kring det här med egna ansvaret, vilket jag också förespråkar absolut, men det skapar ju den här oron. Så det enda man kan göra egentligen är att sätta sig in i hur pensionen, framförallt grundläggande, hur är pensionssystemet uppbyggt? Fråga dig, om du skulle ta hit 10-15 personer och fråga dem, vad har du för bilförmåner via jobbet, eller Vad har du för friskvårdspengar via bolaget? Det har de koll på. Vad har du, hur mycket sätter din arbetsgivare av till dig i tjänstepension? Har du en tjänstepension så tror inte de flesta kan svara på det.
Mm.
Och det tycker jag är problematiskt.
Mm.
För då blir det också enklare att inte veta, kommer jag få ut 50% av min nuvarande inkomst den dagen jag blir pensionär, eller kommer jag få 80%? Är jag nöjd med 80%? Vad är 80%? Hur kommer mina utgifter se ut den dagen jag blir pensionär? Och sen har vi hela det som du var inne på, vilket är att riktåldern kommer att höjas snart. Vi ska arbeta allt längre, delvis för att vissa av oss vill, men också för att vi kommer att bli tvungna att göra det. Så det är liksom många faktorer runt omkring som påverkar.
Att inte veta är det som gör det jobbigt ju. Så att man kanske vill sticka huvudet i sanden gällande sin pension.
Ja, att vi prokrastinerar helt enkelt. Vi struntar i det. Det är så mycket annat här och nu som är så mycket mer lockande. Mm. Du är mycket mer medveten om vad du får in i lön här och nu på kontot. Men vad arbetsgivaren har betalat in, säg till exempel till din tjänstepension, det har du inte koll på. Hur mycket du har tjänat genom att arbeta ett helt liv, och vad som finns i den allmänna pensionen kanske du inte heller har så bra koll på.
Men jag tänker att det finns liksom en barriär, kan man väl säga. Att man själv måste ta reda på saker.
Mm.
Och att det är det som gör att man liksom...
Men vänta lite.
Att det är, man måste göra det lättare kanske också för människor att ta reda på de här sakerna. Jag tycker inte det är svårt att ta reda på de sakerna, men det är för att jag har...
Jag tror du tar det från det rationella hållet. Mm. Det känslomässiga här är så här... Åh, det där kommer säkert vara dåligt. Jag vill inte ens gå dit och titta. Ja. Och så skjuter jag på.
Ja, så går man och oroar sig helt i onödan. Det är där problematiken är. Nej, men jag tror att du har rätt. Och du har också rätt.
Tack, Shuk.
Men jag har alltid rätt. Men så här är det. Jag tror att ni båda touchar någonting som är otroligt viktigt. Vi vill inte. Absolut, det är komplext. Det är flera olika delar. Men det finns
Om
man ska göra det själv. Men det finns ju mer och mer sätt faktiskt att få det här övergripande. För det är det. Alltså det är väldigt, väldigt bra start. Du behöver inte bli pensionsnörd över en natt. Det är återigen de här extremerna vi pratar om. Första steget är kolla hos Pensionsmyndigheten. Hur ser min prognos ut där? Logga in på minpension.se och se din sammanfattning. Där kan du också skifta och se beroende på när jag går i pension, hur mycket jag får ut. Är jag nöjd med den här siffran? Ja. Hur ser det ut där?
Mm.
Och hjälp finns att få. Och det är egentligen det som jag försöker liksom väldigt mycket så här förespråka. Och senast i morse så var det någon på LinkedIn som hade skrivit till mig och som jag bara utifrån titeln och liksom hans bakgrund kunde säga att det här är ingen person som sannolikt behöver vara orolig för sin pension. Men han hade så skrivit mig ett antal gånger och kände sig jätteorolig över sin pension. Och då sa det, vet du vad, enklaste vägen, en informationsfullmakt. Informationsfullmakt innebär ju egentligen att jag får en överblick över vad du har sen innan. Det vi inte får glömma av är också att vi byter arbetsgivare, så där kan jag delvis hålla med dig om. Vi byter arbetsgivare genom livet och kanske till och med avtalsområden, för man får inte glömma av att tjänstepensionen eller avtalspensionen kan ju vara inom olika avtalsområden. Och då gäller det olika insättningar, olika för när du börjar tjäna in pengar. Och kan man få den här övergripande bilden så finns det oftast också hjälp att få.
Och då, men var får man den övergripande bilden?
Den övergripande bilden kan du få genom att till exempel gå till ett pensionsbolag eller bank och be om att få informationsfullmakt.
Så tar de och så undersöker, så kontaktar de alla andra och så får du en sammanställning.
Jag har ju liksom pratat mycket om detta på SPP och vi hade en kampanj för ett tag sedan där jag liksom försökte driva det här att det här är det bästa liksom, du besiktar ju bilen, du gör ju massa sånt. Gör det en gång. Och få hjälp. För där är det också så här, det handlar ju om, då får du överblick över, vad har jag? Du kan ju som sagt ha blivit arbetsgivare ett antal gånger. Då får du överblicken med, vilka avtalsområden har jag? Hur mycket har jag sparat ihop hittills? Men sen kommer vi till nästa del. Hur ser avgiftsstrukturerna ut? Vad sparar jag? Behöver jag? För där är ju,
tänker du med avgiftsstruktur?
Har jag mycket fasta? Ligger jag i gamla försäkringar där... Det finns fasta avgifter som idag inte finns på dagens nya försäkringar.
Mm-hmm.
Kan man göra det? För det var en fråga jag vet JF Betsen hade på forumet. Att han satt fast i ett gammalt avtal där det var både kapitalavgift och premieavgift.
Precis.
Vilket var så här, kapitalavgift är att du betalar en avgift på hela ditt kapital. Premie är att du betalar en avgift på den insättande premien. Mm. Och sen har man ju avgifterna för fonderna.
Exakt. Ja, men precis. Och det är det här jag menar, att delvis så liksom dövar det bort ditt samvete, dåliga samvete som många har för sina pensioner. Delvis får du övergripande hjälp att se ungefär en uppskattning. Hur ser min situation ut? Sen kan man ju fördjupa sig i de här delarna där man ändå kan någonstans se så här. Det här, i dagsläget så ska du egentligen inte ligga i den här typen av försäkring. Nej. Eller i dagsläget ska du absolut inte flytta den här typen av försäkring med massa garantier. För att det är ingen som erbjuder de här garantinivåerna längre.
För det finns vissa så här gamla försäkringar med garantier som är asbra. Men, man kommer,
men de finns inte längre.
Nej.
Och de vill du ju inte, för det man inte får glömma av ju också. Och det är därför jag den här liksom försöker till att liksom verkligen uppmärksamma detta, som jag försökte med en period, handlade ju också om att man ändrade på flytträtten, alltså avgift, det kom en avgiftstak. För förr var det ju så här att du kunde sitta, jag är ju född 80, det finns ju de som har arbetat ännu längre, har större kapital samlade hos ett försäkringsbolag, säg med lite dyrare fasta kostnader till exempel. I samband med flytt så betalar du en procentuell belopp. Det är klart att det procentuella kostnaden eller flyttavgiften var ju värre för en sån person än en sån som precis hade börjat tjäna in till sin pension. För det är procentuellt på beloppet du har i försäkringen. Mm. 1 april kom ett tak, 600 kronor, det är max vad du får ta ut plus administrationsavgifter och så vidare. Då. Bara det i sig blev ju ett enormt konsumentskydd. Men... bara för att det kommer ett bättre konsumentskydd innebär ju inte det att fler tar tag i detta. Så att då behöver man ju liksom också driva frågan och sprida kunskap kring detta. Att du kan samla dina pensioner, det finns avgiftstak, men framförallt, även om du får bättre överblick och bättre förståelse för vad du har, liksom hur dina försäkringar ser ut, vilka fonder du sparar i, din avgiftsstruktur, så ska du inte alltid flytta allt. Delvis på grund av det här som vi pratar om, garantinivåerna. Och flytta någonstans där det finns rådgivning. För då kan man också titta på, vad har jag för skydd? Vad har jag för familjeskydd? Vad valde jag en gång i tiden? Och hur har min familjesituation eller ekonomiska situation förändrats över tid?
Men jag tänker så här, när jag visste att du skulle komma hälsa på oss, så fick jag lite feeling. Och jag kan väl liksom ibland säga, jag gillar ju nörda. Och då hittar jag, kan lägga en länk här i beskrivningen till Pensionsmyndighetens, alltså Pensionsmyndigheten skapar sjukt bra rapporter.
Det gör de.
Det är liksom så här, man får gräva lite på deras hemsida, men när man väl hittar så är man så här,
vad är det för rapporter?
Ja, men till exempel, de har en rapport, jag tror på så här 30 sidor, som kallas så här tumregler inför pension. Mm. Och så har de gjort sådana här typfall. Och till exempel, om jag hade hittat den i samband med 40-40-lösningen, så hade jag till exempel inte trott på att det är 40%, för då har de så här, de har ett typfall som de räknar på. Och då sa de till exempel så här, nej men du kommer, en genomsnittlig person som har en medellön i Sverige, är medelgammal, jobbar inom SAF, LO, alltså så här, vet, men så här medelsvensk, kommer få ungefär 60% av sin lön vid 65 års ålder. Och då är det allmän pension typ 35%, premiepension ungefär 9% och tjänstepension på ungefär 15%. Så att det är ju de här tre delarna, liksom allmän pension som är då liksom inkomstpensionen, det är premiepensionen och det är då tjänstepensionen. Och sen kan man ha individuellt sparande. Men för mig var det så här, nej men det verkar ändå ganska schysst, liksom att 60% av ens lön för typfallet är liksom standard. Håller du med Pensionsmyndigheten eller hur tänker du? Har du någon kommentar till det?
Nej, men min kommentar är ju såklart där återigen väldigt individuellt. Är någon kanske är nöjd med 65% och några tusenlappar till som liksom grädden på moset, som privat pensionssparande. Någon kanske upplever att man hade en förväntansbild. För det är också det vi inte får glömma av i den här, när jag debatterar väldigt mycket kring, behöver vi reformera hela pensionssystemet? Ja eller nej? Och vem har rätt? Och liksom så här. Det är också, handlar ju om vår förväntansbild. Kunskap, absolut, och förväntansbild. För någon kanske 65% är jättebra. Jag försöker ju förespråka det här för att liksom för förståelse för att okej, du får den allmänna pensionen, den som du sa motsvarar sig så många procent. Arbetsgivarens del blir allt viktigare och en allt större del. Framförallt, det får vi inte heller glömma av, de som slår i taket, för den allmänna pensionen är ju ännu mer beroende av den delen arbetsgivaren betalar in.
Mm.
Med tanke på att det finns ju ett stopp i den allmänna pensionen.
Mm.
Förlåt, får jag bara göra sidospår där? För det där tänker jag också på, att, för den maxar ju typ vid 42 000 kronor i månaden.
Mm.
Och då ska man ändå säga att medellönen i Sverige är 36 000, medianen är 32. Så att ganska många hamnar, för att det upplever jag ibland att folk har kommit till mig och sagt, men Jan, jag loggar in på min pension. Och du vet, den allmänna pensionen är typ så här 17 000. Och jag är så här, grattis, du har typ maxat den. Jag har nog inte träffat någon som har mer än 18 000 i allmän pension. För det går inte att ha mer i allmän pension.
Alltså sparat eller att man får ut det?
Nej, i och med att den räknas som 16% av din lön, så har du 2,5% premiepension, så kan du inte få mer än typ 18 000 kronor eller då de här 35%.
Ja.
Av din liksom slutlön i allmän pension. Men när man loggar in där och tänker, shit, jag har 45 och så står det 18. Så får man så bara, jag kommer att bli fattig pensionär.
Så man blir lite lurad.
Ja, men,
då är minpension.se kanske bättre, för då får man ju liksom även med...
Jo, men min poäng är att där står att din allmänna pension är 18 000, men där står inte att max du kan få är 18,5.
Nej, du menar att om man hade satt en referenspunkt så blir det ju enklare att faktiskt relatera till, har jag en bra pension eller inte?
Exakt,
absolut,
är den allmänna delen bra? Exakt.
Ja, visst.
Och sen tänkte jag också faktiskt en grej som de skrev i den här rapporten, att om man sparar, för de utgick för en 23-åring, att man börjar bara som 23, om man sparar 2,7% av sin lön, typ 800 kronor tror jag, så får man 10% extra i slutlön. Så det har de räknat ut så här. Liksom. Och det var också så här, okej, då kan du gå från 60-70%. Och vi pratar inte 10, jag brukar alltid tjata på att spara 10% av din lön. Det var så här 2,7%.
Ja.
Och jag tyckte det var så här,
ascoolt.
Men det här, det här är ju konkreta exempel. Och det gör det helt plötsligt begripligt.
Ja.
Då kan man liksom någonstans börja relatera till saker och ting. Och det är liksom som jag sa häromdagen. Bara, vi borde märka ut på, likväl som du ser på lönespecifikationen, så borde vi märka ut hur många tusenlappar arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen.
Ja.
För då får du, delvis tror jag att många hade känt sig rikare.
Ja.
Delvis så tror jag att många hade faktiskt tagit tag i aktivt agera och se över sin pension.
Men när gjorde du det själv första gången?
Jag tror inte att jag förstår hur du 13. Tänker. Nej, det var jag inte. Faktiskt inte. Nej, då hade jag hållit upp med Anna. Men jag tror inte att jag börjar också förstå mer och mer när jag gör den här typen av intervjuer. Det är klart att jag inte är liksom referensen för hur dagens
men
jobbade ju på bank väldigt tidigt såklart, så jag var i kontakt med de här sakerna jättetidigt, började pensionsspara jättetidigt privat, jag jobbade på bank så jag kunde ju varje dag i princip logga in och se vad arbetsgivaren hade betalat, alltså, så att jag tror inte att jag är den traditionella personen och liksom utgå ifrån, men det jag vet är att det var enklare såklart där och då, även om ens inkomster var lägre, att sätta av den där extra tusenlapparna än kanske det är idag.
Mm.
Eller kanske inte idag, men säg för ett antal år sedan när man hade småbarns, man var föräldraledig, man kanske precis hade köpt sitt första eller andra hus och liksom utgifterna var markant större än när man var kanske bara två eller sådär. Och därför tror jag också att vi måste glömma av det här antingen eller, vi måste anpassa saker och ting längs med livet. Både hur vi avsätter till tjänstepensionen eller till det privata pensionssparandet. Hur vi väljer att agera när det kommer till val av skydd och försäkringar. Hur vi väljer att spara. Allt sånt förändras längs med livet.
Men det är någonting som jag har tänkt på, som jag inte har sett någon undersökning på. Det är ju att, till exempel, för nu tänker jag så här, 60% av min lön, och så tänker jag så här, ja men shit, pommes frites, då kommer ju vi gå back. Men sen så tänker jag också så här, ja fast å andra sidan, om 25 år när jag fyller 65, alltså då har vi förmodligen liksom amorterat ganska väsentligt på huset, barnen är förhoppningsvis utflyttade, alltså hur mycket sjunker
kostnaden?
Alltså är 60% liksom så här, är det... För det är det som det är så svårt.
Ja, men det är att, frågan, man, är det bra?
Precis, är det bra eller dåligt?
Kommer det att täcka liksom ens utgifter då?
Precis. Nej, men jag tror också att det vi inte får glömma av, Jag måste bara säga, vi var inne på vad händer när man behöver, alltså, jag måste bara säga, taket i den allmänna pensionen.
Ja.
Vi pratade om de som slår i taket, men att många svenskar inte gör det. Vi får inte glömma av det här med löneväxling. Det är en viktig parameter att skicka till dem som faktiskt tjänar över det taket. Ja. Men för att svara på din fråga där, jag tror att det vi inte får glömma av är att alla äger inte ett hus.
Ja.
Alla har inte utöver sitt pensionssparande flera miljoner stående på ett konto man kan leva på. Och jag tror att det är lite naivt att tro att våra kostnader skulle markant minska bara för att vi blir äldre. Visst, vi kanske har mindre kostnader kring våra barn, men vi kanske unnar oss en finare bil eller inte. Vi kanske inte alls lägger fokus på det materiella utan väljer att resa mer och lägga fokus på upplevelser, blir andra typer av val i livet.
Mm.
Så att jag tror att det är också väldigt individuellt och liksom svårt att avgöra vad som är tillräckligt.
Mm.
Men det måste ju vara tillräckligt, och det är ju där liksom hela den här pensionsdebatten kommer. Det är inte frågan om man vill ha 80% eller 85% av sin lön, utan att få runt 50-60% tycker majoriteten är för litet.
Mm. Precis, jag tänker vi ska ta detta med lite med debatten, men får jag nörda en gång till?
Absolut.
Detta är sista, så här, de har en tumregel till.
Pensionsmyndighetens tumregel.
Ja, Pensionsmyndigheten, de säger så här, 100 kronor högre månadsinkomst, alltså lön, ger 1,6 kronor mer i månadspensionsutbetalning.
Mm.
Så då får man också en relation, vad blir det så här om jag höjer liksom lönen?
Mm.
Och blir det då i 10 år, ja, då blir det 16 kronor mer varje månad resten av livet.
Mm.
Och det tycker jag är ganska coolt. Alltså det låter jättelågt, 1,6, liksom att varje hundralapp ger bara 1,6 kronor. Men om man då multiplicerar det med 20 år, ja, då är det 32 kronor i månaden varje månad livsvaret. Så att ganska coolt. Men du, jag tänker så här, du skrev en debattartikel på Realtid. Detta är så här, jag hatar sånt här självintervjuer.
Du har sagt en gång i
liksom. Men vi testar. Då skrev du så här. Regeringen erkänner i sin budget att pensionssystemet är underfinansierat. Budgetens finansplan skriver att regeringen att ålderspensionssystemet förväntas ett avgiftsunderskott under prognosperioden. Det vill säga att avgiftsinkomsterna väntas vara lägre än pensionsutbetalningarna. Alltså så här, behöver man oroa sig? För att så här, tjänstepensionen och premiepensionen, det är ju pengar som finns, som är insatta på, fonderade på ett konto. Medan den allmänna pensionen är ju inte det. Det är ju inte pengar, så det är en skuld som staten har till mig. Liksom, behöver jag liksom oroa mig för det här? Eller vad tänker du?
Men jag debatterar ju såklart jättemycket kring pensioner, och jag tycker inte alls det vi har pratat om är nördigt, utan jag älskar ju de här frågorna såklart jättemycket. Nej, men jag tror också att det är viktigt att vi, och det är det jag försöker göra både när jag skriver i Realtid och DN och Svenska Dagbladet, där jag debatterar just på samma tema väldigt mycket. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga på det sättet. Det finns delvis bromsar i systemen, och så länge vi fortsätter arbeta och liksom så rullar den delen på det ändå robust i grunden. Det som blir problematiskt är egentligen det som vi har pratat om hittills. Delvis att det är klart att vi behöver höja nivåerna för de som har det sämst. Det är ju där, det är det som egentligen detta handlar om. Och liksom förslagen i budgeten handlar ju väldigt mycket om att skydda de med lägsta pensioner. Bibehålla fortfarande det här avståndet så att det fortfarande är lönsamt att arbeta än att inte arbeta. Det är också en sån här fråga. Garantinivåerna. Det är det debatten handlar om. För de som har det sämst, det är liksom där framförallt som debatten och liksom de politiska förändringar och förslagen som har varit och handlat om. Och hur gör vi med de som har varit tvungna, till exempel att de har jobbat ett helt arbetsliv, haft arbeten som har slitit ut deras kroppar till exempel, att de är tvungna att gå i pension mycket tidigare och faktiskt använda pensionskapitalet. Alltså som att du och jag skulle gå i pension 5 år tidigare. Och det är klart, började du använda ditt pensionskapital tidigare så får ju du sämre pension.
Mm.
Så att främst har ju de här reformerna och förslagen på reformer handlat om att skydda de som har det sämst.
Men, och med hur där också så här fråga, för det hör man ju ibland i media, och jag är ju så här generellt lite skeptisk. Så här, hur är det liksom så att vi har en stor grupp människor som verkligen är så här fattigpensionärer som inte har råd att köpa? Nu läste jag något i någon tidning som bara, ja men elprisen hade ökat och då hade han inte råd att gå till tandläkaren.
Mm.
Nej. Alltså jag fattar ju att det finns enskilda liksom mm. fall, men har vi, liksom, är det ett systematiskt problem som vi har i Sverige, liksom, som att det är en stor grupp? Eller mm. vad är reality?
Jag vet inte exakt hur många procent den här mm. gruppen är, men det har ju kommit rapporter ganska nyligen som egentligen motsäger precis detta då, mm. att nej, men nu får det liksom någonstans vara slut. Det är inte så här att bara varannan person här kommer att bli fattigpensionärer. Med det sagt, vi får inte glömma av att det är illa nog att det finns den nivån, och liksom, nu har jag inte med mig exakta siffran, men att en kvinnlig pensionär kan faktiskt ligga på jättelåga nivåer och sådär. Det som jag försöker skapa i mina debatter, eller som vi tänker på när vi pratar pensioner på SPP, handlar ju väldigt, väldigt mycket om att så här, ge nyanser av saker och ting. Det är klart att vi behöver höja garantinivåerna för de som har det sämst ställt, men vi behöver också prata om andra delar. Vilket är det individuella ansvaret? Vilket är att förklara, vad är det som har bidragit till att de här personerna, handlar det enbart om lönerna som har gjort att deras liksom totala livsinkomst ser ut som det gör? Vilka parametrar har påverkat och bidragit till detta? Hur kommer det se ut om vi faktiskt har fler som arbetar längre? Kommer det att påverka? Men också, vi var inne tidigare på det här förväntansbilden. Vad vi förmedlar utåt, alltså det är klart att om folk har gått ett helt liv, arbetat inom vården till exempel.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och trott att jag en dag kommer bli pensionär, kunna äntligen få massa tid över att göra som jag vill och inte ha råd att gå till tandläkaren för att, eller köpa, vad vet jag, ta en extra fika på stan. Det är klart att då är det ju någonting som är problematiskt med antingen de beslut man har tagit längs livet eller på den förväntansbild man har förmedlat ut. Eller mm. den kunskap vi har haft kring vad vi kommer att få i pensionen.
Då. Men vad är det för rapporter som nu kommer, som har kommit som alltså, säger att det nog inte är riktigt så
att det inte är den stora liksom, massan yeah. som har det så. Utan att det är
forskningsrapporter?
Nej, men det är en undersökning där man har tagit snittet på dagens ja. Tror jag, pensionärer, vad de har.
Pensionsmyndigheten ger,
de
ju,
har gjort
de ger ju många rapporter.
Sen ger ju Pensionsmyndigheten varje år ut en rapport där man visar snittet på kvinnor och mäns pensioner. Men det är ju en snitt, det kan man liksom inte utgå ifrån. Nej. Men det jag försöker liksom någonstans i debatten prata om handlar ju väldigt mycket om, okej, allmänna pensionssystemet, fine, så här ser det ut. Absolut, det finns vissa saker man kan göra där. Men vi får inte glömma av hela att pensionssystemet består ju, eller pensionerna består ju faktiskt fortfarande av tre delar. Och arbetsgivarens del är en viktig del i detta.
Och blir viktigare och viktigare.
Okay. Och det tar en allt större plats i din totala pension. Och såklart det individuella ansvaret. Jag säger inte att alla har möjlighet att ta det individuella ansvaret och pensionsspara. För där kanske man sparar till att, vad vet jag, det kanske räcker bara det man får över till att spara till ett buffertsparande för att skydda sig. Man har inte mer kapital än så. Men de som har, det är det som också handlar om att delvis se nyanser på saker och ting. Men också skapa de bästa förutsättningarna vi kan här och nu idag. Så att fler är medvetna och får en sann bild och en liksom en neutral bild av verkligheten så att de kan ta så bra beslut som möjligt. Egentligen det du och jag inledningsvis började prata om. Kunskap och medvetenhet gör ju också att vi kan ta fler beslut här och nu idag.
Känna att man har kontroll.
Känna kontroll och att man kan acceptera konsekvensen. Jag, utifrån den information jag hade då, tog de här besluten. Det här blir mitt utfall. Vi ser allt fler som faktiskt vill arbeta, till exempel efter 65. Idag när man tittar på arbetsmarknaden så betalar många av avtalspensionerna inte in till tjänstepensionen efter 65. Är det någonting vi behöver titta på? Det är liksom en fråga som jag försöker driva.
Det är ju jättekonstigt. Och sen, ja, för detta, ja, men detta har jag det vi skulle prata om sen. Men alltså, det där visste inte jag. Att efter 65 så görs det inte i någon pensionsinbetalning. Förutom KAP-KL för kommunal och landsting. Och sen som också att de flesta tjänstepensionsavtal börjar inte förrän man är typ 25.
Nej, där har det också varit intjäningen börjar ju senare. Nu ser man ett skifte där det både går lägre ner i åldrar och sannolikt så kommer det ju kanske försvinna, ja. Jag vet inte exakt på parterna. Liksom. Ja. Men där tror jag att en anpassning kommer att ske. Så det är det jag menar, att allmänna pensionssystemet, absolut pensionerna behöver höjas. Sen har vi alla olika liksom, bilder av på vilket sätt det ska höjas. Men det finns ju andra delar och då är ju arbetsgivaren en del i detta. Sen får man inte glömma av också att det är nu vi ser en efterfrågan faktiskt på att arbeta efter 65. Det är nu vi ser de här som vi kallar för jobbenärer, eller där vi gjorde en undersökning precis innan sommaren här, där hälften av dem vi frågade svarade att de är villiga att jobba efter 65. Alltså 7 av 10 tycker att, med andra ord, att man ska betala in till tjänstepensionen även efter 65.
Varför vill de jobba?
Det är olika parametrar där. Det intressanta i detta var att det inte enbart handlar om ekonomiska incitament, utan det handlar om det sociala. Det handlar om valmöjligheten att kunna parera. Det här är inga personer som går och heltidsarbetar, utan de kanske tar ut delar av pensionen och arbetar delvis. Sen ska man vara liksom medveten om att det kan ha vissa skatteeffekter och sådär. Men där har man ju liksom delvis börjat justera. Så det jag liksom försöker debattera är också, okej, pensionerna behöver höjas för de som har det sämst ställt. Vi behöver göra oss mer medvetna om vilka beslut vi tar och vilka konsekvenser det har. Arbetsgivaren har en roll i detta. Delvis att se till att man faktiskt har en tjänstepension är liksom regel nummer ett. Hur ser det ut för de som inte har det? Och också att man från arbetsgivarens perspektiv börjar titta på, nu får vi en höjd riktålder, vi blir allt äldre, allt fler arbetar längre. Det är en förhandlingsfråga, det är inte så här att man inte får, det får vi inte glömma av. Det är inte så här att arbetsgivaren inte får betala in till tjänstepension efter 65. Men så som det ser ut i dagsläget är det ju en förhandlingsfråga många gånger. Att man börjar liksom anpassa de delarna till det. Att man också skapar samma flexibilitet som det finns i allmänna systemet. Där kan du pausa din allmänna pension. Det kan du till exempel inte göra med din avtalspension eller tjänstepension. Det skapar ju också utrymme att har du påbörjat en utbetalning så kan du inte stoppa den om du helt plötsligt skulle få ett sidouppdrag till exempel där du faktiskt skulle mixa det här med pensionärslivet och arbetslivet. Och det behöver vi. Det jag menar i mina debatter är delvis ge en nyanserad, vettig bild av debatten så att folk verkligen inte känner den här oron. Men också, vi måste anpassa det till åldrandet. Vi måste skapa också det med kompetensutveckling ligger ju hos arbetsgivaren. Arbetsmiljön är ju en avgörande faktor för att vi ska kunna jobba allt längre, för det är det som krävs av systemet och generellt i samhället.
Vilket jobb man har. Men du, jag tänker, vem är det som du vill påverka i debatten? Är det både människor som du vill ska kunna liksom känna sig manade att ta tag i och titta på sin pension? Eller är det politiker?
Nej, men det är klart att det är många gånger en politisk fråga också. Mm. Absolut, att vi... både delvis att man liksom, när de gör förändringar att amen, det här är bra eller det här behöver adderas till, alltså det handlar ju både om att opinionbilda men också komma med liksom förslag på reformer, men också ibland faktiskt säga att nej, men
tycker du det är lätt?
Nej, men till viss del så tycker jag att man får ändå gehör, framförallt nu är det ju valår och liksom, man pratar ju om att en stor andel av de som röstar kommer att vara pensionärer eller de som är i den åldern. Så det är klart att man måste lyssna och man behöver anpassa sig och systemet behöver anpassa sig framförallt till hur vi åldras, hur vi vill arbeta och de förändringar som krävs för att vi ska kunna faktiskt försörja, de som vill arbeta ska kunna betala in till systemet och faktiskt försörja de andra.
Men där jag tänker ju mycket att det där handlar ju om att liksom påverka gräsrötterna. Alltså om vi mejlar och tar upp diskussionerna med våra riksdagsmän eller våra partier, så blir det liksom både uppifrån och nerifrån.
Ja.
Jag tänker nörda lite till.
Mm.
Jag läste samma rapport, alltså den är jättebra, den här pensionen. Jag ska mejla
den. Tumregelsrapport.
För varje år man jobbar efter 65 så höjer man sin pension med ungefär 8%. Så att det där
den
är...
lönar sig att jobba.
Tagit upp som exempel.
Ja, så att det lönar sig. Men jag tänker så här, om du skulle sammanfatta så här, vad är... En typperson, vad är en rimlig förväntansbild? För du återkommer ju till det hela tiden, så här, neutral eller förväntansbild. Vad ska man ha i ordning om vi skulle sammanfatta det? Och vad kan jag förvänta mig om jag gör det?
Om jag har det i ordning.
Om jag har det i ordning.
Nej, men jag tror att det är väldigt olika vad du har. Har du tjänstepension? Har du inte tjänstepension? Ja, har du deltidsarbetat? Deltidsarbetat?
Vi tar det. Så om jag är på ett ställe där jag inte får tjänstepension, vad ska jag göra då? Mitt råd då innan var att byta jobb.
Nej, men du kan inte kräva av arbetsgivaren att du ska ha tjänstepension, såklart. Eller så får du ta ett eget ansvar. Alltså företagare gör ju det idag. Så att, det är liksom regel nummer ett. Har du det eller inte? För återigen...
Ja, men om jag inte har det?
Då behöver du börja spara själv, så att då blir det ytterligare ett moment där du behöver ha en större avsättning.
Nej, men liksom så att om vi ska liksom så här sammanfatta det, så vi har 18,5% av din bruttolön går till allmänna pensionen och den fördelas 16% till inkomstpension, 2,5% till PPM och oftast 4,5% till tjänstepension. Så att det man kan dra så här, ju högre lön desto bättre, det är ju liksom viktigt. Jag brukar alltid säga så här, okej, förhandla upp din lön. Och sen så sa vi också löneväxling. Och jag vet att det ligger ju dig varmt om hjärtat.
Ja, men det ligger mig varmt om hjärtat att man är medveten om att man har den möjligheten. Och det handlar ju egentligen om att växla ut lönen mot en pensionsavsättning redan idag.
Men jag brukar ju säga att oftast att det är värt först efter 45 000. Att om man har lön under 45 000 så är det inte så viktigt med löneväxling, eller?
Nej, men löneväxlingen handlar ju egentligen om att växla ut lönen mot en pensionsavsättning redan idag. Och det kan ju också vara med bonusar till exempel. Mm. Du var inne på att det är viktigt att man inte gör det om man inte uppnår den här nivån och gränsen. Och det är jätteviktigt, för det kan ju faktiskt påverka andra ersättningar som du får. Till exempel SGI som egentligen är både knuten till sjukpenningen också och föräldrapenningen. Så att... Det är bra att känna till det för de som har möjlighet att göra det, att den möjligheten finns.
Mm.
Men att man inte gör det om man inte precis hamnar på den gränsen.
Mm. För jag ta en så här kontroversiell fråga här? För någonting som jag driver ju många gånger liksom debatten så att ja, det är bra att dra ner på sina kostnader och spara, men det är minst lika viktigt att liksom öka sina inkomster.
Mm.
Och jag tänker ju liksom så här att jag brukar säga så här, sikta på en lön att ha 45 000 i månaden, för där maxar du svenska välfärdssystemet.
Mm.
Och sen förstår jag genuint att det är inte möjligt på alla jobb, att det finns vissa liksom jobb där det är så här, nej, men löneökning enligt tabell. Mm. Men då kan jag ibland vara så här, men vet, fattar du inte vilken påverkan detta kommer ha på 20 år att du är kvar på detta jobbet? Liksom så här, du kommer få bra kollegor på nästa jobb också. Alltså du vet att jag är liksom, jag blir så mån om folk att jag är så här, byt jobb, höj. För att byta jobb upplever jag i Sverige tyvärr är ett av få beprövade sätt att höja lönen. Och jag tycker att just det här höja lönen är så viktigt, men jag känner mig ganska ensam.
Ja, men det kommer alltid en massa sådana invändningar. Men jag gillar mitt jobb, så är det ändå så. Det är rätt många som inte gillar sitt jobb.
Ja.
Nej, jag tror att du är inne på någonting väldigt intressant där. Du och jag jobbar ju med de här frågorna varje dag. Nu har ju vi förenklat väldigt mycket av det vi pratar om och sådär. Det är kanske inte det viktigaste för många andra.
Ja.
Så att det får man inte glömma av. Man väljer bekvämlighet, man väljer trygghet, man väljer någonting som här och nu är viktigare än att tänka, hur maxar jag?
Mm.
Så att det får man inte glömma av och det måste man respektera. Sen köper jag det du säger, det är ju ofta så man får upp sin lön. Det många jag tror glömmer av är, precis det du är inne på, lönen har ju en stor effekt på
allt.
Allt. Både dina ersättningar, din pension, rubbestup.
Hur mycket du kan spara per månad också.
Och hur mycket du faktiskt kan spara per månad. Och det är därför vi pratar, när vi pratar till exempel pensionsgapet mellan män och kvinnor, så pratar ju vi om lönegapet. Det är oftast det som är också en stor faktor som påverkar. Så det är klart att lönen påverkar hela din livsinkomst.
Mm. Nu ska jag inte hålla dig till svars för detta, för det var inte du som sa det, men det var Annika Strandhäll i den här intervjun i Malou efter 10. Då sa hon så här, en kvinna tjänar i genomsnitt 3,2 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid. Och sen tror jag att du också i samband med det sa att så här, ja men kvinnor har idag knappa 69% av männens totala pension och ynka 50% av männens tjänstepension. Mm. Och du vet, för mig var det så här, shit på en fritt. Alltså jag visste inte att det var så stor skillnad.
Det där är ju säkert någon genomsnitt. Annikas siffror vet jag inte exakt om hon syftar enbart på lön och pension. Vi pratade om jämställd ekonomi och liksom jämställdhet. Och framförallt hur kvinnor drabbades i samband med pandemin. Både världen över generellt, men också hur i samband med att vi tar fler vabbdagar, i samband med att vi till exempel är föräldralediga längre. Men också det som du och jag pratade om precis när jag kom. Vad ska du göra här efter? Och då pratade vi om att jag ska vara med och prata om hur barnafödandet kan komma att påverka kvinnors karriärer. Och alltså att vi ska titta på forskning kring detta och liksom prata kring det. Så att den siffran hon nämner där kan ju vara en summa av alla de här olika parametrarna. Det jag kan tycka ibland när vi pratar, jag tycker precis som du säger där och precis som de siffrorna vi ser på Pensionsmyndighetens hemsida, att det finns rapporter som visar såklart att kvinnor många gånger har en lägre pension, som sagt, beroende på lön, olika typer av val man gör i livet eller är tvungen att göra i livet. Men det är ju inte där, det är ju inte det enda liksom problematiska som leder till den typen av siffror. Det är risktagandet som vi pratar om. Jag säger inte att alla kvinnor tar lägre risk, men det kan vara en parameter i det. Det är generellt vad vi får för avkastning, alltså ägandet. Hur mycket äger vi kvinnor genom livet som blir? Ni pratade ju tidigare om det här, eller du var inne på, men jag amorterar på huset och då har vi ett större utrymme där. Antingen så säljer man kanske och får ut mer kapital och bor mindre när barnen är utflugna om man blir pensionär. Men det handlar ju också om att män äger idag till exempel 44% av marken i Sverige. Motsvarande siffra för kvinnor tror jag är 18% om man tittar på siffror från Lantmäteriet. Det är klart att alla de här delarna tillsammans kanske inte är så osannolikt att det ser ut så. Vem äger fastigheterna? Står man med på de hus man äger? Eller vem äger de kommersiella fastigheterna? Mm. Hur många kvinnor startar eget? Hur många av våra aktiebolag ägs av kvinnor, de mindre då, säg? Jag tror att tittar man på ägandet av bilar så är det 35% av kvinnor som äger bilarna. Alltså allt det som handlar om ägande. Ägande är den ultimata makten att kunna också få avkastning. Mm. Och det är där, det är inte bara vad du har i lön. Det är inte bara, för tittar man på tjänstepensionerna, men det är ju samma avsättning, det baserar sig på lönen, så det påverkar. Men det är allt det andra när man liksom sammanfattar de här delarna, det är våra egna val, det är hur vi kanske prioriterar många gånger, och sen också hur vi faktiskt investerar, äger och vilken avkastning vi får på våra tillgångar.
Men om jag kommer, för jag gillade det där, för det sa du också, i samma intervjun så sa du så här, ta makten över sitt liv gör man genom sin ekonomi. Och jag tyckte det var så fint, för att det var så här, ja men så är det ju verkligen. Men jag tänker till exempel, om man lyssnar på detta som man eller som kvinna, vad tycker du så här, liksom, vad är action steps? Vad är det man kan, är det så här, nu ska vi gå hem och skriva över bilen på mig? Eller liksom så här, vad kan man göra, vad tycker du liksom så här, om du skulle ge tips? Nu vet jag att du har två pojkar, men om du hade haft liksom två vuxna döttrar, vad hade du liksom
tryckt på? Nej, men kommunikationen och samtalen som du är inne på är ju liksom regel nummer ett, och att gärna att man har det långt innan man börjar skaffa de här sakerna tillsammans. Att det ska vara en självklarhet att man äger tillsammans, såklart om man nu också har gemensam ekonomi då eller går in med samma summor. Men det man inte får glömma av är också att man kanske inte alltid är gifta, att juridiken har ju också avgörande roll i detta. Hur ser du om din partner äger ett bolag? Hur stor del i det bolaget har du haft? Du kanske inte alls är ägare i bolaget eller Så, men du lägger en stor del av din tid på att hjälpa till i bolaget.
Ja, eller som vi har, att du har Caroline har ju möjliggjort att jag har kunnat jobba i vårt bolag.
Ja, precis. Så att man liksom ersätter varandra. Där är också så här, när vi pratar pensioner, du kan ju faktiskt fortfarande sätta av extra till en kapitalförsäkring till den parten som har varit hemma större delen av. För tittar man i de här debatterna jag ofta deltar i där vi pratar jämställd ekonomi, hur kan vi från olika perspektiv, politiskt, om man tittar på föräldraförsäkringen, om man tittar på vårt perspektiv som investerare till exempel på SPP, där tittar vi en del liksom vår hållbarhetsarbete och hur vi tittar på hur vi investerar handlar ju om jämställdhet också, att det är liksom en del i de mål vi har för de bolag vi investerar i.
Men förlåt, får jag bara säga så, men det är en del av det som man kan vifta bort. Så. Jag tänker det, om man som kvinna till exempel har jobbat för att mannens bolag ska liksom funka.
Jo, men precis,
men man har inte blivit avlönad. Ja. Alltså sånt kan viftas bort. Alltså jag vet levande exempel på detta. När man har liksom tänkt så, men jag kanske inte behöver ta lön, men vi kan ju kanske ersätta mig på något annat vis och säga, ja men vi fixar det, eller det ordnar sig, eller på något annat vis så kommer det att jämna ut sig. Alltså, där får man ju liksom inte ge sig i så fall.
Nej, och jag tror inte alltid att det är också det här. Jag tror inte alltid att det är en kamp mellan mannen och kvinnan.
Nej, men det tror jag heller.
Jag tror det är okunskap. Mm. Okej, om jag nu var hemma, men hur mycket förlorade hon genom att vara hemma? Vad är en rimlig siffra? Om vi nu har råd att under den här tiden, säger kvinnan eller den andra parten som är hemma, hur mycket behöver vi sätta av? Så jag tror inte nödvändigtvis alltid att det är en konflikt. Det är bara att man inte vet bättre. Och det är de här samtalen som gör att det väcker en klocka. Hur gör vi då? Och jag tänker också så här, när vi pratar som sagt de här olika aspekterna. Vi pratar näringsliv, vi pratar ur politiskt perspektiv. Jag pratar ur mitt privata perspektiv. Och så har vi liksom SPP då som investerare som tänker på de här parametrarna. Både på arbetsplatsen, hur får vi våra... hur får vi en jämställd arbetsplats, inkluderande, hur ger vi våra anställda möjlighet att kunna parera sig i familjelivet och de här delarna som vi faktiskt vet påverkar våra livsval och främst många gånger faktiskt kvinnors. Att man försöker liksom tillgodose det för att möjliggöra heltidsarbetet eller att man faktiskt inte känner att man alltid måste vabba om man tycker att man kan jobba samtidigt. Alltså alla de här delarna, alla de här små stegen har en inverkan. Och alla delar är minst lika viktiga. Så vi har liksom alla jobb att göra på olika plan. Men jag tror inte alltid att det är nödvändigtvis att man inte vill. Det är bara att man inte har kunskapen.
För det var också en sån grej som jag läste någonstans att du hade skrivit det här med att med vabb. Med vabbdagar.
Mm.
Och sen så tänkte jag på en annan som vi pratade på forumet, att SCB släppte en rapport som sa så här att ett barn kostar i genomsnitt 1,8 miljoner fram till sin 18-årsdag. Och då tror jag 600 000 av det var minskade arbetsinkomster. Alltså att man var föräldraledig.
Inkomstbortfall.
Ja, inkomstbortfall. Att man var föräldraledig och att man hade vabbdagar.
Precis.
Och oftast, nu hittar jag så här, i alla fall hos oss har det ju varit att det är du som mycket har tagit de vabbdagarna.
Mm.
Och det är inte som att jag har tänkt så här, ja men det där är ett inkomstbortfall. Det måste vi liksom ersätta. Mm. Så jag tror precis att det är inget könskrig. Mm. Utan att det är mer så här,
Man tänker inte
att det beslutet att du och jag, liksom så här, vem tar vabben idag?
Man inser inte den extremt långsiktiga effekten eller deltidsarbetet. Jag lägger aldrig, delvis när vi pratar om den här ekonomiska makten att äga liksom sin, jag lägger ingen värdering i hur man vill leva.
Mm.
Vad ekonomisk makt eller förmögenhet innebär för just dig, det kan bara du avgöra. Däremot måste vi veta konsekvenserna av våra beslut. Och jag tror att när du deltidsarbetar, jag har gjort det själv. Jag har delvis varit hemma med båda mina barn länge. Jag har vabbat i många olika omgångar. Och jag har deltidsarbetat. Men jag har vetat konsekvenserna. Jag har till och med levt som expat utomlands med min man. Och inte arbetat en kort period i livet. Det är klart att om jag vet konsekvenserna av de här så har jag lättare kunnat kräva då också en ersättning för det. Så att jag lägger ingen värdering i vem som vabbar eller hur man gör. Det man ska ha med sig är att många gånger, precis som du sa, när vi kvinnor är hemma i större utsträckning så påverkar det inte bara detta här och nu. Det påverkar även här. Våra inkomster påverkar våra pensioner. men också vårt ägande. Det påverkar våra löner, det påverkar kanske vilka karriärsmöjligheter vi har en period i livet. Allt det sammanlagt, så som du var inne på, både med avgifter och avkastning och allt sånt där, det blir ganska mycket över tid.
Mm.
Och sen tror jag att många tror att, men vi har en gemensam ekonomi. Har vi juridiken på plats då, om vi har gemensam ekonomi? Och förväntansbilden kanske är att man fortsatt kommer att ha det, men det har vi ju inte. Vi vet ju att en stor andel faktiskt går skilda vägar på sikt. Har vi de delarna på plats, så att man inte sitter där i den här skilsmässofällan som kvinna många gånger, sen när den här gemensamma ekonomin är borta och man ska klara sig på sin låga inkomst. Visst, du kan få med dig halva huset och bilar och allt vad det nu är. Men vad händer sen när du har fortfarande den här inkomsten, som är en konsekvens av att du inte kunde kanske klättra i karriären eller få upp din lön eller vad det nu kan vara. Mm. Och kanske inte hade något buffertsparande som du fick med dig större än det du fick, och så behöver du det till handpenning för att ha ett boende, och sen så blir det inte så mycket kvar. Och så sitter du där med din lön och så har du en partner som har fått göra karriär och liksom utvecklas och har en högre lön. Och återigen, det här är ingen kamp. Det här är viktigt att vi pratar. Och det finns ett ansvar hos samhället, hos arbetsgivarna ur ett politiskt perspektiv, men också hos individen.
Mm. För jag tycker, jag vet inte om det var när du jobbade som rådgivare, men jag har ju kompisar som jobbar på bank nu som säger så här, han säger att jag har ju ett möte bokat med en kvinna i 40-årsåldern och hon kommer själv.
Mm.
Så var han så här, hälften av gångerna kommer jag få frågan så här, har jag råd att skilja mig? Liksom. Mm. Har du liksom någon alltså så här, stämmer det lite med din erfarenhet också? Sen sa du också att, jag tror, vad var det, oktober är så här skilsmässomånad.
Ja, men precis. Nej, men jag tycker det är väldigt intressant, för att det kommer ju titt som tätt rapporter som precis visar på detta, att si och så många procent av kvinnorna, eller vad vet jag, 5 av 10 eller vad det nu är, har inte råd att skilja sig. Där är det också så här, är det ens upplevelse, alltså upplever vi det så? Eller är det sanningen? Det är lite som med pensionerna. Hur bra är min pension? Är jag en av de här fattigpensionärerna? Eller kommer jag kunna leva hur gott som helst? Så jag kommer i princip få ut ungefär så som jag har det idag. Så att liksom steg nummer ett är att få den här överblicken. Vad har jag? Och vilka beslut har jag tagit längs med vägen? Både juridiska och liksom andra privata beslut som faktiskt påverkar de här delarna. Men det är klart att det finns en stor grupp, andel kvinnor som upplever att de inte har råd att skilja sig.
Mm. För
mig eller är det... som ny data som kom här nu, där man visade på att man har inte råd att bo kvar efter en skilsmässa i boende. Det är klart att det här är ju viktiga parametrar som också blir ett hinder.
Ja. Alltså jag brukar ju på andra sidan skämta om det där, liksom så här, folk frågar mig så här, men vad tänker du om bostadsbubblan, vad är ditt bästa tips? Jag har så här, investera i en relation så att du slipper liksom den där skilsmässan. Jag tänker vi har massor av grejer som vi ska prata om till, men jag tänker faktiskt att vi ska runda av denna avsnitt, så gör vi ett bonusavsnitt där vi pratar lite om barn och vi har lite läsarfrågor och sådant. Men jag ska nörda en gång till från den här pensionsrapporten. Så har de faktiskt en tabell som är så här, hur många månadslöner eller vilket belopp borde du ha i vilken ålder?
Oj,
ja. Så att den tänkte jag faktiskt, jag tänker inte gå igenom
den. Den har vi väl kollat ju.
Ja, men den har jag varit och kollat. Så att man verkligen så här kan gå in och liksom jämföra hur man...
Du ligger 21% under.
Ja, men till exempel...
Nej, men då kan man göra någonting.
Ja, men då är det till exempel så att, om jag tar mig själv som exempel, genomsnittssvenskan är 42 år gammal, så att jag är 40, så är jag nära.
Mm.
Då säger man så här, ja men då ska du totalt ha 41 månadslöner i din totala pension. Och då säger de, då är det 30 månadslöner i inkomstpensionen, 5 i premiepensionen och 6 i tjänstepensionen. Mm. Och sen har de en sån tabell från 25 till 65 års ålder.
Intressant.
Så det kan vara en ganska kul grej. Men jag tänkte att, alltså att avsluta, så att om man till exempel tittar på den här tabellen och man inser så här, shit, jag ligger efter.
Mm.
Vad skulle du säga liksom som de viktigaste punkterna att titta på?
Jag tror
alltså att man har den här lite ångesten, för sin pension.
Ja, men precis. Nej, men jag tror att det viktigaste, nu hade de ju med tjänstepensionen där, det är ju en ganska stor summa, så den, att du faktiskt har det, det är ju inte alla som har det per automatik, så det får man inte glömma av. För det är ganska mycket pengar i slutändan, och sen är det ju helt enkelt det som är egentligen det som vi har svårast med när det kommer till självdisciplin. Att prioritera framtiden lite mer än nuet, alltså börja med ett privat sparande.
Mm.
Det är egentligen de delarna du kan göra och påverka, men också våga ta risk med pensionskapitalet. Och framförallt veta, vad har jag för pensionskapital och hur är det placerat? Och hur kan jag få så bra avkastning som möjligt, men fortfarande utifrån min egna risktolerans?
Mm. Precis.
Superbra. Och jag tänkte, för det är roligt för att du återkommer till det där att tjänstepensionen är så viktig. Och det kan man också, om vi tar från tabellen, så säger man också vid 65 års ålder, ja då står ju tjänstepensionen för över en tredjedel av den slutgiltiga pensionen.
Och den är som sagt, den blir allt viktigare och är allt viktigare för de högre inkomster. Och det, jag säger inte det bara för att jag, det är klart att det ligger mig varmt om hjärtat med tanke på att jag arbetar med de här delarna dagligen. Mm. Men det är ju en viktig del av den totala pensionen. Jag tror att de flesta känner igen det här orangea kuvertet som kommer hem.
Mm.
Inte nödvändigtvis, nu kommer det någon digital variant.
Man vill få det, men det kommer digitalt.
Ja, men jag vet inte om hur många som öppnar den däremot. Men det, och det är likadant med liksom dem. Du får ju från, lite beroende på vilket avtalsområde du tillhör, så får du ett brev också sannolikt, eller någon form av digitalt brev gällande tjänstepensionen. Jag tror att det för de flesta är det mer nära till hands med det här orangea kuvertet, att man liksom har mer bearbetat och känner igen det. Så att jag tror att helheten, och det är det jag försöker förmedla i mina debatter, det är det jag försöker liksom tala om för politiker. Ta inte de här kortsiktiga, liksom bara för att det är valår och fokusera på pensionen och komma med kortsiktiga lösningar, utan vi behöver reformera över tid. Och samma sak gäller ju oss som individer och vårt ansvar, att man liksom tittar på helheten, lär sig steg nummer ett, vad är grunderna, hur är det uppbyggt och hur ser det ut för mig specifikt när jag loggar in och tittar på prognoserna.
Mm. Och sen tänker jag så här, jag tänker att hos oss så har vi inte så mycket jante eller så här. Och jag tänker, vi har ju pratat om det här med pension, men vi har inte pratat så mycket om SPP. Men om man har lyssnat på detta nu här och så känner också så här, hur kan du eller hur kan ni på SPP hjälpa till?
Det är klart att vi jobbar ju framförallt med tjänstepensioner och har ju en stor kunskap inom området och kan hjälpa till. Och då skulle jag faktiskt till de flesta som har lyssnat här idag liksom känna att men nu är det läge att ta tag i pensionen, så pratar ju vi om det här med flytträtten, alltså möjligheten faktiskt att ta hem en informationsfullmakt. Vad har jag? Vad finns min pension? Idag betalas närmare 600 miljoner kronor in till tjänstepensioner i Sverige. Det är enorma pengar. Vad används mina pengar till? Sparar jag hållbart? Hur ligger liksom mina investeringar i linje med det jag vill påverka och leva utifrån, say, de miljöfrågor eller det etiska som jag står bakom idag? Där är också en viktig parameter. Tittar man hos oss så är ju våra egna fonder fossilfria. Och vi vet ju idag också att det finns en stor kraft i faktiskt att aktivt investera i bolag som har en strävan efter de här klimatmålen som vi har. Och då är avkastning egentligen inte längre en fråga. Så tidigare har man ju någonstans trott att det är, väljer man hållbara investeringar så måste man ge avkall på avkastning. Och så är det inte, utan snarare tvärtom, att du minskar ju vissa risker genom att investera på det sättet.
Mm. Till och med,
ja.
Till och med, men jag tror också att vi pratade inledningsvis om det här vikten med rådgivning för att kunna ha någon att bolla med och aktivt kunna välja bra alternativ som faktiskt är anpassat till en själv. Och då är det faktiskt ett bra sätt att ta kontakt med oss. För där har ju vi experter som sitter dagligen med de här frågorna. Men sen tror jag också att inte glömma av att prata om familjeskydd och återbetalningsskydd. De här delarna är en viktig, viktig del som man faktiskt kan få stöd i.
Jag vet inte riktigt vad det är med familjeskydd och återbetalningsskydd.
Men när vi har våra pensioner så behöver vi också veta vad som händer med vårt kapital den dagen vi inte finns till.
Mm.
Alltså vi är bortfall och bortgång. Och där är det faktiskt så här att lite beroende på vilka avtalsområden vi tillhör så kan det redan vara förvalt eller inte förvalt vem som får våra pengar. Och det måste man anpassa och ändra under livets gång beroende på om man är ensamstående eller om man har familj. Ja. Så att dina nära och kära faktiskt får dina pengar om du dör innan pensionskapitalet.
Om man inte har något val där, kan det vara så att det inte är ikryssat någonting? Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så att man inte har gjort något val?
Ja, men precis. Oftast när du inte har gjort något val så har du indirekt gjort ett val. Det är där problematiken kommer in. Så att där behöver man ju också återigen, många gånger så glömmer man ju av att man bara tittar på blanketten och har inte så bra koll. Så att där är det extremt viktigt att vill man skydda sin familj så behöver man ha koll på det. Sen så tror jag också i dagens samhälle där vi både ur ett arbetsgivarperspektiv, som är egentligen arbetsgivarna är ju de som är våra kunder främst, så handlar det också om att hitta de här digitala lösningen. Alltså förenkla, du och jag var inne på just att pensionen blir så komplex och så där, ja, men då får man ju underlätta.
Yeah.
Och det har ju vi gjort. Vi är ju ett pensionsbolag som har jobbat med de här frågorna i jättemånga år. Och där har vi ju försökt att underlätta med olika typer av digitala system som underlättar delvis ur arbetsgivarperspektivet så att det blir rätt inbetalningar, så att administrationen blir förenklad, men också ur individens perspektiv där du hela tiden får stöd i det som vi pratar om just med risk. Vad är min egna risktolerans? Hur gör vi? Och hur ska jag tänka när jag tar risk? Och som sagt, det här med hela vår liksom fondtorg eller där du kan välja fonderna, där du vet att om jag väljer våra egna fonder så är de fossilfria. Det är liksom inte en hylla där du får leta själv, utan hela utbudet är fossilfritt.
Jag tänkte faktiskt, jag avbryter där, för att jag tänker att vi ska runda av, och det där kommer vi prata om. Vi hade egentligen bara tänkt göra ett avsnitt, men vi har så mycket kvar att prata om, så att vi kommer lägga ett bonusavsnitt där vi kommer ta lite läsarfrågor, vi kommer ta lite spännande. Om de hållbara fonderna. Men jag brukar alltid ha två frågor som vi brukar alltid ställa till alla gästerna. Och det ena är så här, vad är det sämsta rådet du brukar höra inom finans eller har hört inom finans?
Oj, bara välja ett.
Ja, precis. Det är roligt, vi har fått alla möjliga svar på den frågan. Har du något så här, du tänker så här,
det där håller jag aldrig med om.
Eller det har jag sett i sociala medier, det där hade jag inte gjort.
Oj, nej, men om vi pratar just det, då är det spekulera med pengar man inte har råd att förlora. Alltså hoppa på sånt som lovar. Är det för bra för att vara sant, så är det oftast för bra för att vara sant.
Ja. Ja. Sista frågan som jag brukar ställa så här. Har du något boktips? Behöver inte vara inom finans eller ekonomi. Har du något som du gillar?
Nej, men någon mitt mellan ting då. Ja. Boken Nudge.
Ja.
Där nuddar du ju både lite de ekonomiska termerna men också lite mer de mjuka värdena och det som egentligen jag pratar väldigt gärna om, beteendeekonomi och nudging.
Ja. Man knuffar skulle jag faktiskt, där, folk i en riktning. Liksom.
Åt rätt riktning utifrån det vi många gånger vill men inte riktigt lyckas med hela vägen själva.
Ja, precis. Nej, jag brukar tänka så här, så här stora resultat om man bara har en ifylld ruta eller liksom vad är standardalternativen? Och
ja, men
liksom...
precis. Och det var ju det vi var inne på lite tidigare. Att, ja, men vad händer om jag inte har valt till exempel återbetalningsskydd på min tjänstepension eller inte? Det beror på. Ibland är det förkryssat och då blir det så. Det är lite som hur du väljer dina fonder i PPM.
Ja.
Om du inte väljer någonting så är det någon annan som har valt någonting. Ja. Eller är det förkryssat så är sannolikheten större att vi bara låter det vara istället för att kryssa oss ur än kryssar i någonting.
Det måste, tänker jag, det måste vara Sveriges mest framgångsrika nudging med Sjunde AP-fonden. Alltså typ världens bästa fond. Liksom i det där att man faktiskt har hjälpt de flesta som inte har gjort något val att få typ bland det bästa. Jag tänker så här. Stort tack för att du ville hänga med oss, prata om ekonomi, prata om pension, prata om så här lite jobbiga insikter här kring att det var så stor skillnad på män och kvinnors sparande och förmögenhet. Men jag tänker så här, att jag kommer inte säga så här, hoppas du vill komma tillbaka, för jag vet att vi kommer att göra ett bonusavsnitt precis här efter. Så tar vi, och det kommer handla lite om barnsparande, vi kommer ta lite läsarfrågor, lite hållbart sparande, lite om ISK-debatten och så här höjda skatter etc. Så att du som är sugen, ta en liten promenad, ta en kopp kaffe, det tänker vi göra, och sen så finns det en liten stund till med oss. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.